Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker generellt att det är ganska mycket så att man lägger väldigt mycket fokus på att hitta fel på de som faktiskt gör saker och försöker istället för att typ gå och ställa sig och demonstrera mot att försöka liksom påverka lagstiftning och makthavare.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 143 av We Are Influencers. I det här avsnittet så ska du få hänga med på livepodd därför att jag och dagens gäst Sara Olsson aka Hållbara Sara på Instagram, vi träffades ju faktiskt live, vilket jag inte gör numera så mycket, utan nu spelas ju det mesta in på distans eftersom att jag sitter i Örnsköldsvik och många andra inte gör det. Men Sara var ju faktiskt på besök i Övik för Makertown, vilket var en hållbart modefestival kan man säga, som hölls här i Övik för ett par veckor sedan. Så då spelade vi in live och sände live på YouTube. Så att det samtalet ska du få ta del av nu. Sara, hon började sin karriär som avfallsingenjör, något som jag inte alls hade någon aning vad det var för någonting, men det kommer ni att få reda på. Men när hon såg allt som vi inte gjorde så tog hon tag i det själv. Under sin andra föräldraledighet så bestämde hon sig för att det faktiskt var dags att börja prata om att ställa om och faktiskt leva hållbart på ett positivt sätt. För det här är ju en bransch eller en nisch som oftast följs av typ flygshaming och andra saker. Hon ville liksom vända på det och göra det lite mer positivt. För att leva hållbart, det är ju inte bara, det handlar inte bara om fokus på miljö, och det pratar Sara om både i podden och i sina sociala medier. Det handlar ju också om att vi måste ta hand om oss själva och inte rusa igenom det här livet i 180 knyck. Du får också höra om det här med, kan man göra samarbeten med stora företag och ändå vara hållbar? Om att välja sitt flöde och vara hållbar i sin mentala hälsa. Att lägga fokus på rätt saker. Det här och mer får du höra om i min intervju med Sara Olsson. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen till podden Hållbara Sara.
Ja. Heter ju egentligen Sara Olsson.
Har du ett annat namn? Ja. Alltså? Det är inte det som står i telefonboken.
Nej.
Telefonboken, det var ju länge sedan. Det avslöjade hur gammal jag är. Hur mår du idag?
Jag mår bra idag.
Ja, men vad tur. Den här podden är ju faktiskt en live-podd. Min första live-podd. Jag känner lite så här, Jag är lite nervös för hur det här ska gå, men hur känner du?
Jag kände att så här, du har koll på det här. Nu blev jag lite nervös.
Det behöver inte vara. It's all an act.
Ja.
Men hörru, Sara. Kan du inte berätta för the people, vem är du?
Ja, men jag drabbades av klimatångest 2018.
Mm.
Jag jobbar som avfallsingenjör.
Ursäkta. Kan vi, okay, I'm gonna put a pin in that. Fortsätt. Mm.
Så jag hade liksom kontor på en avfallsanläggning delar av veckan där man liksom, verkligen såg resterna av det här vansinniga konsumtionssamhället. Kämpade på där och jobbade i, ja, men i en kommunal verksamhet mycket med liksom sorteringsfrågor. Hur ska vi få folk att köpa mer begagnat och så. Men kände typ att alltså vi inte gjorde tillräckligt.
Mm.
Så att när jag var föräldraledig, det var efter, ja men 2018 när vi hade den här värmeböljan. Det var ju liksom tomt vatten i brunnarna, skogarna brann. Folk dog ju av överdödlighet även i Sverige. Så att då tänkte jag bara, nej men nu kan inte jag bara sitta här hemma och vara föräldraledig. Jag har ju liksom två barn, jag måste göra någonting. Och sen har jag ju liksom alltid varit superintresserad av kläder och mode.
Mm.
Haft second hand vintage som någon sorts komplement liksom till allt nytt jag ändå köpte.
Mm.
Och så tänkte jag, fan nu är det dags att liksom vända på steken. Vi måste liksom prata om vad vi kan göra. Det är liksom glädjefyllt med att ställa om och leva mer hållbart och inte bara fokusera på att inte flyga, inte äta det där, inte köpa det här.
Nej, så. Försöka göra en lite mer positiv vinkel på det
hela. Ja, verkligen.
Mm.
Men liksom, då har jag på något vis genom Hållbara Sara lyckats liksom katalysera den här klimatångesten så att den också blir liksom mer hanterbar.
Ja. Men så det var 2018, men sen vänta, vi måste börja. Avfallsanläggning?
Ja.
Eller vad sa du? Avfallsingenjör?
Ja.
Vad är det?
Ja, alltså jag har ju då jobbat liksom i en kommun, så det vi gjorde var ju att vi var, vad ska man säga, huvudman för att samla in avfall, alltså tömma soporna. Och
tack för att du förklarar så att vi normala människor förstår. Ja.
Och liksom återvinningscentralerna hade vi också hand om. Och jag jobbade strategiskt liksom med att förändra attityder och förbättra systemet i den kommunen som jag jobbar i.
Ja, och då såg du allting som passerade. För det slipper ju vi andra. Vi ser ju inte liksom vilka mängder det är som faktiskt passerar. Liksom de här värmeverken är det väl här de eldar upp soporna.
Återvinna till el och värme. Ja. Men samtidigt också, jag brukar också ändå försöka tänka att så här, avfall är ju faktiskt en resurs på fel plats. Så det är ofta också det som ger mig ganska mycket, att få mig att se positivt på framtiden. Vi har ju väldigt liksom, mycket material och kläder och prylar och saker som vi kan göra business av i framtiden.
Mm.
Och det är ju hoppfullt.
Ja, verkligen. Men hur blev det här då Hållbara Sara som är idag?
Ja, men jag startade ju Instagram-profilen med något så här, att kolla vad snyggt det kan vara att ha begagnat second hand, vintage. Och det roliga var ju att jag trodde nog själv att jag var mer hållbar när jag startade min profil än vad jag var. Alltså,
för du sätter ju ganska hög ribba för dig själv när du kallar dig själv för hållbar.
Ja, verkligen. Och det har ju också varit faktiskt alltså en del av min ångest också. Att jag hela tiden måste vara så här, är det här liksom, är det hållbart? Samtidigt så är det är jävligt catchigt.
Ja, det är extremt, för det rimmar ju otroligt bra.
Så att jag funderar lite grann på om jag ska, för det är ganska vanligt idag att man går ifrån sitt alias och så tar man sitt liksom vanliga namn.
Mm.
Nu är Sara Olsson så sjukt okoolt.
Ja, och det är lite svårt att googla, tänker jag.
Ja.
Ja.
Så att jag tycker att, jag känner också samtidigt att det ger ju mig liksom ett driv i att faktiskt vara hållbara Sara. Och sen är det ju jag som får liksom jobba med att vara good enough hela tiden.
Precis, för det är det jag tänker, att det här måste sätta en enorm press på dig. Både liksom att det kommer enorm press från dig till dig, men även från dina följare, kan jag tänka mig. För att jag tänker att det här är ju en... Man utgår ju någonstans ifrån en utopi. Att det är så här vi vill att samhället ska se ut. Och så sen så får man kanske lite... Den här klimatångesten spiller över, och så får man lite dåligt samvete. Och så kanske det är lätt att det dåliga samvetet går ut över någon annan. Till exempel du, som då har tagit den platsen.
Det är faktiskt precis så jag försöker liksom se på dem. Ja, men för det hände, jag gjorde ett reklamsamarbete nyligen.
Det som jag tyckte var så himla bra.
Ja, nu tänkte jag på, jag gjorde ett reklamsamarbete med Kix. Och i det samarbetet så, då, det var så himla, det var, jag fick liksom kontakt med deras, ja, vad ska man kalla dem, marknadsansvarig för influencers och sådär. Och jag var väldigt så här, alltså jag har en väldigt liksom snäv nisch. Och förklarade för henne liksom att jag tänkte inte vara med i det här i någon form av liksom greenwashing.
Nej.
Och de var så här, nej men alltså vi vill ha med dig, för vi vill liksom genuint att du ska uttrycka dina tankar liksom om hållbarhet kopplat till smink och så här. Så i reklamsamarbetet så, då fick jag säga rakt ut, bara, innan ni går och köper någonting nytt, använd de produkter ni har.
Ja.
Vilket jag känner så här, att jag har försökt säga så i många samarbeten. När det ändå liksom har blivit så här, ja, tona ner det där lite grann. Ja.
Men det är ju någonting som man, det får man ju ge Kix då verkligen.
Ja, verkligen.
Att de ställde sig bakom det.
Ja, jag tyckte också det var jättebra. För egentligen så blir det ju då att de sponsrar mig för att säga saker som faktiskt är... Få konsumenter att tänka till.
Går emot, ja, och det går emot deras försäljning.
Ja, jag tänker också det.
Men samtidigt så är det ju någonstans att... Och de använder ju influencer marketing på ett sätt som jag alltid har tyckt att man ska använda influencer marketing. Alltså när det kommer till varumärke och bygga värderingar. Och då har ju de då helt plötsligt tagit en ställning när det kommer till det här. I och med att de jobbar med dig utan att säga någonting själva.
Ja, men precis. Men det som var så intressant var ju att sen är ju vi människor så här att man kan få så här 50 positiva kommentarer och så får man en negativ. Man bara, åh, jag suger. Men då var det någon kommentar där som bara, alltså förlåt Sara, men det här är liksom, det här är inte hållbart för mig. Att liksom smink är, det blir aldrig hållbart. Det här blir inte bra. Och den är ju jättesvår, för att det var ju liksom, hon kopplade kanske då smink till liksom patriarkala strukturer. Och att det liksom att det inte blir bra.
Nej.
Så att, och det är jättesvårt. Och det kommer alltid att finnas dem. Men jag brukar tänka att de som lämnar sådana här kommentarer, jag brukar tänka på att förmodligen har de jättemycket klimatångest. Alltså jag har ju själv varit där. Jag brukar ju inte, jag är inte så himla konfliktsökande av mig, så jag är inte den som brukar gå in i kommentarsfält.
Och skriver de här kommentarerna.
Nej, jag gör inte det. Utan för att jag tror inte att det kommer leda någon vart heller.
Nej.
Det är bättre så här. Jag gör min grej. Jag försöker att liksom visa det positiva, roliga, glädjefyllda i det jag gör.
Mm.
Och så får man hoppas att så många som möjligt hakar på.
Och jag känner också någonstans att så här, det här har ju varit en konversation i väldigt många år. Alltså just det här, vad har influencers för ansvar när det kommer till de frågorna som de pratar om? För jag menar, i slutändan så är ju du också bara människa. Du kan ju inte ta ansvaret för hela hållbarhetsdiskussionen. För att helt plötsligt så blev ju också det här någonting helt annat än bara... Det du började med, det var ju klimatet och liksom miljö och den typen av hållbarhet. Men det här blev ju någonting helt annat. Det här var ju någon annan typ av, I don't even know, social hållbarhet kanske. Eller någonting åt det hållet. Och jag menar, vad andra lägger i ordet hållbarhet, det kan ju inte du heller ta ansvar för. Hur tänker du inför det, alltså ditt ansvar som influencer?
Jag tycker att jag har ett jättestort ansvar för det. För att jag försöker liksom att bara visa upp grejer och sidor av mig själv som är hållbara. Men jag är inte en perfekt hållbar person. Jag liksom, i min familj så 2 av 4 i min familj tål inte baljväxter. Vilket gör att vi typ, vi kan inte äta vegansk kost. Och det har, jag har försökt och gått in i väggen liksom, att försöka vara alltså, en perfekt hållbar person. Utan jag försöker att förmedla det i mitt Instagramkonto att det här handlar liksom om en strävan efter ett hållbart liv.
Och, efter... och det är ju den alla har.
Ja.
Vi, alltså ingen av oss är perfekt. Och om, vi, om det är det vi försöker aspirera till så kommer vi att köra in oss själva i väggen. Det kommer bli för svårt. Vi alla måste göra så gott vi kan. Men vi kan inte heller vara så hårda mot oss själva. För att det finns så många olika nivåer av livet som man ska vara perfekt på. Och då måste man någonstans göra en good enough-nivå på alla, verkligen. Tänker jag. Förlåt, jag avbröt dig.
Mm. Men, och jag tänker så här, för att varje gång man får ju liksom jättemycket frågor då, om man har på sig ett halsband eller vad det var, så att det är klart att jag förstår ju att jag driver konsumtion. I början när jag skulle göra samarbeten så hade jag liksom i min samarbetspolicy ganska så att det ska vara så här zero waste produkter, förpackningsfria och så, men sen fick jag inse att liksom marknaden är inte där. De företag som erbjuder sådana produkter, de kan inte ge mig betalt för det jag gör. Så för mig har det liksom blivit en ekonomisk hållbarhet att bara, ja men ja, innehållet är liksom veganskt, det är cruelty free, ekologiskt. Ja men fine, då måste det få vara good enough. För att någonstans är det ju ändå så att kanske av alla poster jag gör, kanske 1 av 10 är ett betalt samarbete. Och det liksom betalda samarbetet, Det finansierar ju jag att i resten av de här 9 så är det så här, leta begagnat, shoppa mindre, gör mer som du tycker är roligt istället för att scrolla på nätsajter och sådär. Så att det är ju det som, men jag upplever ändå att många som konsumerar sociala medier och Instagram, de inser det också. Mm. Och är väldigt så här, ja, men man förstår varför man har reklam i sitt flöde idag.
Är det så? Köper man det? Eller är man, för jag tänker att när man har det dåliga samvetet, då är det väldigt lätt att vara den här som bara och peta på dig. Bara, jaha, det här halsbandet, hur hållbart är det då? Eller det läppstiftet, eller vad det nu är för någonting. Hur mycket sånt har du haft? Vi pratade lite grann om det, men hur mycket sånt har du haft och hur hanterar du det i stunden?
Jag tänker att jag får 1 på 500 negativa kommentarer. Så det är ju väldigt, väldigt lite. Men då tycker jag också, jag själv tycker att jag är ganska tydlig med det.
Mm.
Jag har ju också skrivit mycket om liksom kvinnor som ägnar sig åt plastbantning och åt zero waste och till att vara liksom perfekt hållbara tills man bara går sönder för att man anstränger sig så mycket. Så att jag har också liksom, ja men jag tror att jag har varit väldigt tydlig med mina följare då. Och, men sen också, alltså jag väljer ju att inte visa mycket också. Så blir det ju också för att man, och jag tackar ju nej till jättemycket samarbete
det
också.
Kan jag tänka mig.
Som känns som att nej, det här går inte.
Mm. Men hur, kan vi bara gå tillbaka? Jag kände att så här, vi hoppade förbi en massa olika steg här. Hur kom det sig att du började det här kontot? Det var liksom klimatångesten, men hur blev det är idag?
Jag har ju alltid varit jätteintresserad av kläder och mode och att liksom inredning och det kreativa. Och har alltid varit så här, lite så här, tyckte att det här med blogg och dagens outfit, jag tyckte att det var roligt och sådär. Men kanske haft någon sorts så här jante på axeln också. Liksom att, men, och att det är någonting också som, de som är, de gör det så himla bra, de är så liksom coola och sådär. Men sen så tänkte jag ofta själv på att vad fasen, det finns typ ingen som försöker att influera till liksom begagnat till hållbarhet. Jag såg liksom att det fattades profiler där. Jag tycker att det har fyllts på lite grann sista åren.
Det har det.
Men när jag började så jag var ganska själv tyckte jag. Så att det var väl också att jag kände så att jag kan ju faktiskt vara den här inspirationen som jag själv saknar i flödet också. Och sen var det också lite så här. Men du vet, vissa gör ju så här, min resa räknas, när man har varit väldigt mycket så här viktresor och sånt. Tack och lov tycker jag det är mindre sånt numera. Men då tänkte jag, ja men jag kan väl så här koldioxidbanta på det sättet också. Och det är ett bra sätt. Jag också så här, som gillar att läsa på och nörda ner mig i saker. Och att men då kan jag ju lika gärna göra en post om det. Mm. Så att på den vägen.
Men hur, när tänkte du att så här, det här kan ju bli jobb?
Men jag blev sjuk i utmattning. Det var så här, organisatoriska problem på mitt jobb. Plus att jag hade liksom mycket klimatångest och... så en kombination av det gjorde att jag blev sjukskriven och hade så här, typ mardrömmar om att gå tillbaka till mitt gamla jobb.
Mm.
Och jag delade med mig väldigt mycket av min utmattning i sociala medier. För det var också någonting som jag kände att folk hade så här sagt till mig, Sara, du måste ta det lugnare, du kommer gå in i väggen. Så här. Men jag trodde inte att gå in i väggen var så himla farligt, för att jag har inte läst, det är ingen som delar med sig om det. Nej. Och när jag själv...
Då hade du missat min blogg.
Ja. sen när jag själv var där så var det liksom folk från höger och vänster som bara, jag har varit där och jag har varit där.
Så. Men det är ju så. Så fort man börjar prata om någonting, då dyker de ju upp. De som inte vågade säga det själv.
Ja. Mm. Så jag skulle säga, liksom, hållbara Sara, det är verkligen mer än bara... liksom, slow fashion, hållbart mode, second hand och vintage. Det handlar ju väldigt mycket om min utmattning och liksom ångestproblematik som jag har liksom med mig efter det också. Och så att det var väl, jag började liksom, jag tror ungefär samtidigt som jag blev sjukskriven, då fick jag 10 000 följare. Och det var ju, det var då, nu inte förra sommaren utan sommaren dess. För innan då, 2021.
Mm.
Ja. Och då var ju 10 000 när man liksom fick den här länken på den tiden. När man fick den
det
här...
var the golden days.
Ja, precis. Så det var som också ett mål jag hade haft ganska länge för 10 000 följare.
För då slipper man också se när, alltså innan så får man ju varenda siffra.
Ja, då ser man
ju. Då ser man ju när det kommer till någon och när det droppar av någon. Ja. Då slipper man ju se det.
Ja, det är jätteskönt faktiskt.
Mm, väldigt.
Instagram är ju... på det sättet, eller sociala medier är ju på det sättet ganska jobbigt att man blir ju väldigt fort, man blir ju direkt utvärderad.
Ja, a så blessing det, and a curse.
Ja, verkligen. Mm. Men då, i alla fall, då var det som att, men först så var jag ju väldigt, väldigt sjuk, alltså jag kraschade verkligen. Sen när jag var på väg tillbaka och så blev det liksom tal om rehabilitering, då hade jag ganska mycket förfrågningar, dels reklamsamarbete men också att komma liksom och föreläsa, göra events och så. Och då tänkte jag bara, det här kanske är en väg ut.
Mm.
Så att jag var tjänstledig då från årsskiftet i 2022. Och ja, nu kör jag liksom.
Jobbar ett och ett halvt år in?
Ja.
Hur tycker du att det går?
Det går jättebra faktiskt.
Men vad skönt. Ja,
det är, nu har jag börjat liksom ha den här... Nu kan jag välja också lite vad jag ska göra och inte. Jag tänker att mitt första år var väldigt mycket så här. Man tackade ja till saker som var för lågt betalda. Bara för att man var rädd att det inte dyker upp någonting bättre. Så att man har väldigt liksom...
Och så just det här också att du är begränsad när det kommer till vilka annonsörer du kan jobba med. Väldigt begränsad liksom ur ett värderingsperspektiv. Men också kanske ur ett hur mycket skit orkar jag ta perspektiv. så då kan jag tänka mig att för det där första året är tufft för alla.
Mm.
Men många kan ju så här ta de jobben de får.
Mm.
Och så sen, ja, så får man göra det bästa av det.
Ja.
Men du tog dig igenom det och nu är du ute på andra sidan.
Ja, precis.
Men jag tänker på det här med den hållbarheten i övrigt, inte bara liksom den miljömässiga och den hållbarheten som du säger. Vad tänker du kring liksom sociala medier som helhet då? För det är ju som det jag säger, en blessing and a curse. Alltså just det här att det finns otroligt mycket bra som kommer med sociala medier. Men det finns också en hel del dåligt. Hur känner du inför att jobba i sociala medier idag?
Det här får man ju också som fundera på. Jag tänker att jag gör min grej och försöker vara... den kraften.
Mm.
Försöker att visa liksom en ärlig bild av mitt liv. Jag var nog väldigt mycket förut så här att alla mina bilder och videos var så här otroligt liksom stageade, att jag kunde plocka undan allt stök och så där. Men nu är jag lite mer så här, man ser en massa smulor på bordet här, men det är liksom fine, eller att läppstiftet är utanför munnen eller vad det kan vara.
På tänderna.
Ja, men precis, att nu jag försöker att det inte ska vara så himla putsat och så där. Men det där är ju någonting som man också kan bli lite så här bemött av, för att jag har liksom typiskt normiga, för att vara kvinna, så här intressen. Alltså jag gillar mode och kläder och baka och laga mat. Och det där får man ju ofta liksom också höra, att man bidrar till någon sorts så här hemmafru-norm och sådär.
Men gud, känns det inte som att vi hade den diskussionen för 10 år sedan med underbara Klara och Sandra Beijer? Kom igen!
Ja, jag känner också, jag håller helt med att man måste få vara. Nej, men jag tänker så här att sociala medier, det blir ju vad vi som är kreatörer, vad vi gör av det och vad vi liksom skapar där. Och sen är ju faktiskt det, jag tänker att också man kan påminna sina egna liksom följare om också ibland, att man väljer ju faktiskt sitt flöde på Instagrammet.
Eller hur? Och det där tänker jag ofta på, att för folk som gnäller. Men det var någon jag läste, jag är skyldig, jag läste bloggbevakning ibland. Jag följer ju henne på Instagram. Så det är ju främst där, men ibland så trillar man in på bloggen och hamnar i det kommentarsfältet, och då måste man backa ur långsamt, därför att annars, ja men du vet, min nanna är väl klar inte det. Mm. Men då såg jag i alla fall, hon hade skrivit någonting så här: vad är ni så trötta på Instagram? Och då var det någon som hade skrivit bara: alla influencers som bara gör en massa samarbeten. Och det blev väldigt så här: men vad gör du här? Alltså, vad gör du på bloggbevakning till att börja med? För uppenbarligen så har du ju någon slags sjuk fascination. Det är liksom, även om du inte vill vara här, så är du bara, du kanske ska träffa någon, prata med någon. Men också liksom just det här att, alltså, kan folk bara ta lite ansvar för sin egen konsumtion i sociala medier? För att det där kan man ju faktiskt inte gå ut och bara, men du kan inte lägga upp det här. Jag har ett exempel från Peter-Fia, eller Sofia Ståhl numera. Ja. Hon har ju bytt sitt varumärke där då. Hur hon hade gjort ett inlägg då hon hade gett tips för löparknä, tror jag det var. Och liksom om det var styrketränings för löparknä, någonting sånt där. Och så fick hon en kommentar: du måste ju tänka på oss som inte kan springa också.
Nej, men förlåt.
Nej, det är helt okej. Därför jag tyckte att det var det mest orimliga som jag någonsin hade sett. Jag bara, men käre värld. Ja. Alltså, du måste ju kunna sortera lite själv, människa.
Och där tänker jag att som kreatör och influencer så är det ju också vårt ansvar att alltså sortera lite själv. Att, alltså, är man inte liksom där att man orkar läsa de mest kritiska, märkliga kommentarerna, så då man får faktiskt ta bort folk. Alltså, för det är ju ändå, man får tänka att det är ju ens arbetsmiljö.
Ja, absolut. Det är ens arbetsmiljö. Och du vet, de som skriker, för du säger, men yttrandefrihet. Yttrandefrihet, det är ju då att staten inte får censurera dig. Det betyder inte att du har rätt att säga vad du vill, vart du vill, hur som helst. Utan det är din relation till staten och inte till andra människor. Om jag inte vill att du ska snacka skit på min Instagram, då får jag blocka dig. Det är därför det finns en sån funktion. Så att där är jag också så här. Jag brukar jämföra med mitt vardagsrum. Du kommer ju inte in i mitt vardagsrum och snacka skit om mig. För då är du inte välkommen liksom. Nej, jag vill ha en mysig, härlig stämning här inne. Så att det är
just det där också. Idag så jag tycker att det blir lite ibland snedvridigt att man pratar också om så här, nackdelarna, konsekvensen av sociala medier. Men just det där att man är ett community i ett vardagsrum som liksom, då ger ju sociala medier.
Ja, alltså jag tycker att jag är snarare tvärtom. Absolut, det finns problem med sociala medier. Men den demokratisering av det offentliga rummet som har skett tack vare sociala medier, den har vi ju inte sett förut. Det faktum att vi får se alla typer av människor, alla typer av kroppar, alla typer av hudfärger, av människor, av könstillhörighet, alltså att alla de här människorna får plats att synas. Det tycker jag är fantastiskt. Därför att innan så var det ju så här, då var det ju alltså alla offentliga rum hade ju en gateway. Liksom om du ska ta dig in på tv eller på en tidning eller var det nu är någonstans, så är det ju någon som måste säga att okej, du duger, du får vara med. Nu får man ju alla vara med.
Ja.
Och det tycker jag är fantastiskt. Sen så kan inte alla hantera det ansvaret. Och det är tydligt. Mm. Men det är ju tyvärr det. Det är ju tyvärr det är så det är när man lever i ett fritt land.
Mm.
Ibland så skulle man ju vilja kanske så här, peta in lite halvdiktatur här och där. Men vi får liksom ta det under med det goda.
Ja, men precis. Jag håller helt med dig. Att, också så här, men jag tänkte på det som vi pratade om i början där, att när jag var yngre så tänkte jag nog ofta att jag skulle nog vilja ha liksom en blogg, men kände inte alls att jag passade i de ramarna då.
Nej.
Men att jag som nu som 30, snart 32 år gör det, det tycker jag är, det är men, också kul.
Alltså jag tänker också att ramarna kanske har förändrats. Vi som människor, ju äldre vi blir desto mindre bryr vi oss vad folk tycker.
Mm.
Men sen så är det ju också, det där handlar ju om att våga ta den här platsen. Det är ju ingen som kommer att ge dig den. Det är ingen som kommer att säga, för det är det som är hela grejen med gatewayen. Det är ingen som kommer att komma och säga att jag bara, men nu är du värdig ett Instagramkonto. Utan det måste du ju någonstans ta själv och våga göra det. Och jag brukar också alltid säga liksom, när jag utbildar och föreläser och sådär, att det är ju det som är grejen. Alltså det låter, det är klyschigt som du bara, du vet, osar om det. Men det är ju det faktum att du är unik. Som gör, det är din fördel, det är din styrka. Och det är det någonstans som du måste lean into om du ska lyckas i sociala medier. För du kan ju inte gå omkring och kopiera folk för att de finns redan.
Mm.
Och jag önskar att du hade startat den här bloggen. När du ville göra, nu gick det ju bra ändå.
Mm.
Men jag vet inte, jag känner så här, när folk är såhär, men vem är jag att? Ja, men vem är du inte att?
Mm.
Folk följer ju folk för att de vill relatera, för att man vill inspireras. Men också, och jag tänkte på det när du sa så här, det här med brödsmulorna och det här. Att där har ju också tack och lov sociala medier förändrats lite grann. Att man numera kanske förstår att man vill snarare se sig själv i någon annan. Förstår du mig? Kan jag relatera till dig? Kan vi hänga liksom? Snarare än att det ska vara perfekt.
Det känns lite som att det här perfekta Instagramflödet är liksom är lite på väg bort. Det känns väldigt 2015 absolut. Nu på
eller
något vis. Och det, om jag tänker så här, det tycker jag vi kanske har TikTok att tacka för någonting, att där är det liksom väldigt, det är liksom,
jag tror vi har video att tacka för det.
Ja.
Generellt. Alltså all typ av video i sociala medier har ju gjort att allting blir mer avskalat och på riktigt på något vis. För att där är du ju, och jag säger alltså det, är så här, det är ju det absolut enklaste sättet att bygga relation i sociala medier, det är att vara med på video. Därför att då får vi ju se den här personen in all its glory. Inte bara en text, inte bara en stillbild som man har retuscherat till dödagar, utan rakt upp och ner, det här är den personen. Och för de som känner att ja, men gud vad hemskt, jag vill inte vara med på video. Mm. Då är jag så här, men för det första, du ser ut så, du låter så. It's the truth. Harsh, honest truth, men det är så det är. Och alla andra vet det, för de ser det hela tiden. Det är bara du som på något vis stoppar huvudet i sanden. Men sen så är det ju också så att nu tappade jag helt min tråd. God damn it!
Nej, men om att vi har videos att tacka om man inte vågar vara med i videos. Och det är så roligt det där, man tycker att man låter så kul på video. Men mig har det hänt flera gånger att folk känner inte igen mig hur jag ser ut. Däremot, jag tyckte att det var din röst. Är du hållbara, Sara? Det måste vara dialekten eller liksom.
Ja, men det är Lulemore, vet du.
Det måste vara det.
Nej, men jag tror också att det här att jag blev mycket bättre på att jag började tycka om mig själv mer när jag började lägga upp YouTube-videos. Därför att då såg jag mig själv, alltså jag normaliserade mig själv för mig själv.
Ja, men det är också det jag tänker mycket av, men den här kroppsaktivistiska exakt, rörelsen bygger exakt. På att man liksom visar upp och normaliserar vem man är och sådär. Och den är ju, höll jag på att säga, den har ju alla, ur hållbarhetssynpunkt så är det ju verkligen någonting som alla kvinnor har ju att tacka den
absolut.
Rörelsen. Men det är ju samma där, på precis samma sätt som det kan vara så här, om det skulle kunna vara då till exempel att jag promotar en choklad och den är så fair trade på alla sätt som det går att bli ekologisk och så här.
Men
så
har papp.
Ja, men eller så har det liksom lite palmolja i sig som är också så här väldigt omdiskuterat och sådär. Och då liksom, då den där palmoljan blir det som drar ner liksom allting. Och det är tråkigt när man inte bara kan se, alltså man kan fokusera. För jag tycker generellt att det är ganska mycket så att man lägger väldigt mycket fokus på att hitta fel på dem som faktiskt gör saker och försöker istället för att typ gå och ställa sig och demonstrera mot att försöka liksom påverka lagstiftning och makthavare och sådär. Jag brukar känna så här, även om jag inte får mycket sådana negativa kommentarer, så känner jag väldigt ofta att det här du skulle kunna göra så mycket större liksom input genom att mejla ett företag till exempel som faktiskt har. Det är klart att jag har ett ansvar för vilka produkter jag promotar.
Jo, men det är lite slå in öppna dörrar att mejla dig och bara, men det här palmolja är dåligt. Till exempel.
Mm.
Du vet ju det.
Mm.
Och det är ju inte du som producerar den här grejen. Men jag förstår grejen. Men det är ju också lite så här att ju mer perfekt man försöker vara, desto högre krav ställer folk på en. Åtminstone är det min erfarenhet. Ifall du har någon som är, ja, men som är som inte är så och försöker vara så himla perfekt, som gör fel saker, då är det ju ingen som är på den personen. Det är ju ingen som är på, ja, men en modeinfluencer som lägger upp fast fashion en gång i veckan eller varje dag. Det är ingen som är på den personen och bara, men okej, du ska inte lägga upp fast fashion. Skulle du göra det, då skulle det ju bli panik liksom.
Storm.
Men det skulle ju ge mycket mer effekt om den personen slutade göra det. Sen är det ju olika målgrupper och olika liksom sådär, såklart. Men det blir ändå, du vet, man känner i många fall att energin är felriktad.
Verkligen.
Ja. Men alltså det här influenceryrket då, vad tycker du om ordet influencer?
Jag tycker att det är jättebra. Mm. Alltså, för jag tycker influencer, det talar ju jättetydligt om att man är en sorts människa som påverkar och influerar människor. Och det säger ju jättemycket också om att man någonstans har ett ansvar också.
Mm. Hur tycker du att det har porträtterats i media?
Ja, men alltså, min svärmor har ju skickat jobbannonser till mig tills ganska nyligt. Det här jobbet kanske du kan söka. Och jag bara, fast jag har ett jobb,
jag har ett företag.
Men det är ju jobbigt att presentera sig som influencer.
Ja.
Jag är ju som influencer. Jo, men det gör jag ibland i olika
sammanhang. Men måste vara mer, jag jobbar som influencer.
Ja, precis.
Och jag tror att det är skillnad också att man säger jag jobbar som influencer eller jag är sån där influencer.
Ja.
Därför att om du säger att du jobbar som det, då blir det helt plötsligt så här, jag tjänar pengar på det här. Mm. Vilket betyder att it's a real job. Därför att problemet är väl att det är många som använt ordet influencer och inte tjänar pengar på det. Och inte använder det som ett jobb, utan använder det som en statusklättrare, kanske?
Ja. Ja, ja, men precis. Och jag tänker också, det där är ju också, när man pratar liksom så här tillväxt då, att det är ju klart att man kan få jättemycket följare genom att göra en massa så här knasiga, roliga klipp om allt möjligt. Men där är det också så här, köper jag den här liksom åsikterna, produkten, de här värderingarna, den här tjänsten som den här personen sen försöker sälja.
Mm.
Ja, det är nog liksom.
Nej, men precis. Tveksamt. För det handlar ju om den här trovärdigheten och det här förtroendet i slutändan. Men vad tror du om det? Nej, nu skulle du säga någonting, jag kände det.
Ja, men jag tänkte.
Ja. Ja, för jag tänkte byta ämne, så du kör.
Nej, men jag tänkte på det just med att man får ju ofta så här. Tycker jag du är bra på också, Linda. Att du är väldigt såhär.
Jag vet inte vad som kommer, men jag säger tack.
Att du pratar mycket såhär varumärkesbyggande och såhär. Många liksom tips man får från vad ska man säga, kreatörer eller som har vuxit väldigt fort. Det är ju såhär, gör någon grej och upprepa, gör samma. Såhär, men det beror ju helt på såhär, vill du ha ett nummer eller vill du ha en trovärdighet?
Exakt. Ja. För jag menar, det är klart att du kan göra en massa knäppa grejer eller göra någonting som är helt utanför din nisch eller starta något, du vet, bloggbråk back in the day för att få en massa följare. Men kommer de personerna lita på dig? Kommer de att köpa från dig, eller kommer de att lita på en rekommendation som du har? Inte nödvändigtvis, förmodligen inte, om det är liksom en sån grej. Och det är liksom, ja, men det där tycker jag är så roligt att du säger, att någon ska säga, rekommendera, bara, ja, men jag fick 1 miljon visningar på en reel, så nu ska jag visa dig hur jag gjorde. Det är ju inte liksom, det är ju inte en bevisad strategi, taktik över tid då, utan det är så här, det är en grej. Och jag minns så himla väl, jag hade en elev i min kurs, Social Brand Lab, hon hade lagt upp en reel där hon gjorde, du vet, en sån här klassisk 2020-grej. Man knäppte med fingrarna och så bytte man outfit liksom. Problemet var ju att hon hade inte ett modekonto. Mm-hmm. Och den här reelen drog iväg och fick över 1 miljon visningar. Och hon hade liksom inte ett sånt konto. Så hon fick ju inga följare. Så det måste ju också stämma överens med det resten av ditt konto, för annars är det ju helt bortkastat liksom.
Ja.
Nu vill jag prata business.
Ja, kul.
Men hur ser dina inkomstben ut idag?
Ja, men det är ju reklamsamarbeten.
Mm.
Och sen gör jag mycket föreläsningar och events som också är då kopplat till, ja, men så här, hållbart mode, styling med second hand och vintage.
Mm.
Och sen har jag också kurser och webbinarier då, som handlar om cirkulär ekonomi, bygga hållbart företag och så. Mina sociala medier handlar inte så himla mycket om det, utan det är mer liksom kopplat till att jag har jobbat som avfallsingenjör och har den kompetensen.
Mm.
Så det har jag också kunnat göra.
Du har liksom en liten sån konsultbusiness där,
ja,
på sidan av.
Precis.
Är det liksom, hur går det?
Jo, men det har gått bra. Jag har ju, det som är väl att det har varit ganska, konsultjobbet har varit ganska nära mitt gamla jobb, som att jobba som verksamhetsutvecklare och projektledare. Ja, den sitter uppe i liksom halsen.
Mm.
Så att där har jag väl funderat lite grann på, min känsla just nu är att jag inte kommer göra så mycket sånt, att jag faktiskt ändå vill hålla på med sociala medier mer, för att, ja, men det är, jag ska inte säga att det är det som betalar bättre i nuläget, men det är ändå det som ger mig mycket frihet.
Ja.
Och jag älskar ju att göra content i sociala medier.
Och jag tänker ändå att den kombinationen blir ju mer hållbar.
Ja, precis.
Både liksom, kallar vi det social hållbarhet? Mental hållbarhet, vad kallar vi det?
Ja, men jag tycker det är social hållbarhet.
Personlig hållbarhet.
Ja, ja, men precis.
Jämfört med liksom, ja, men det här andra. Men vad skulle du vilja göra då? Alltså, om du får drömma vidare hur du skulle vilja utveckla din business. För jag känner att många behöver ha lite inspiration för att röra sig bort ifrån reklamsamarbeten. För att det är lite volatilt att lägga alla sina ägg i den korgen. Speciellt när du vet det kommer fler och fler kreatörer, vilket gör att kanske priserna inte är toppen, och det blir mer och mer konkurrens, så att, och då känns det som att då kanske man inte alltid har, plus att det här med att avsluta en mening när man påbörjar nästan, det är inte riktigt min bästa grej. men min poäng är i alla fall det, då kanske det är bättre att skapa en affärsmodell som du faktiskt har kontroll över, och där du faktiskt gör affär direkt med dina kunder eller med dina följare, snarare än att du behöver då ta den här omvägen via annonsörer. Hur går dina tankar där?
Ja, men jag har funderat ganska mycket på det här med, alltså, att vid sidan om kanske jobba med att handplocka second hand och sälja.
Mm.
Jag har ju jobbat i butik jättemånga år. Jag älskar ju, alltså tycker det är jätteroligt att jobba med en butik. Där får man ju verkligen, ja, men så här, gå och plocka i grejer och styla och göra det där som jag tycker är roligt. Så det har jag också funderat mycket på. Sen så håller jag ju på mycket och syr och med remakes och så. Och en del av mig har ju någon sorts dröm att man skulle ha en egen ateljé och egna liksom handplockade grejen.
Ja.
Så att det,
lite upcycling liksom.
Ja, precis. Och där har jag liksom haft lite funderingar på att gå den vägen. Men just nu så har det funkat ganska bra. Jag tror att det kan vara att det efter pandemin också har funnits ett ganska så här uppdämt behov av att träffas och att ja, men, liksom, ha föreläsningar och workshops och sådär.
Mm.
Men nu ikväll ska jag ju till exempel
vara... Ja, precis. Du är ju här i Övik. Det är ja. Därför vi kan ses live här nu.
Ja.
Och det är ju Makertown den här helgen, vilket är då typ en festival för kreatörer, entreprenörer, skapare. Och det är mycket...
Kulturella och kreativa näringar.
Precis. Mm. Det är mycket liksom upcycling, hållbarhet, den typen av aktiviteter.
Mm.
Vad är det du ska göra?
Så ikväll så ska jag vara på modbutiken. Mm. En jättefin second hand butik som ni har här i Lilla Övik. Och så ska vi ha ett...
Den är ju väldigt så här handplockad så att säga.
Ja, och där ska vi ha ett event när jag ska snacka garderobsaktivering och mina liksom bästa tips. För många tycker att second hand är jättesvårt.
Garderobsaktivering, det var ett nytt ord.
Ja, ja. Alltså så här, hur man blir bättre på att använda det man har. Det finns en skitgammal studie som jag tror att det är Stadsmissionen som gjorde den typ 2012, 2013 någonting. Då konstaterar man att i varje svensk garderob finns det 31 plagg som inte har blivit använda på mer än ett år.
Jag känner mig så skyldig nu.
Ja, men precis. Och det liksom handlar ju om att man ska hitta strategier för att få användning och vara kreativ med det man har på olika sätt. Så att lite så här, och också lite tips på hur man genom att gå på second hand butiker och styling, hur man kan liksom levla upp sina outfits helt enkelt. Så alltså, det ska jag göra där ikväll.
Den här blusen jag har på mig idag, eller skjortan, den är faktiskt ett sånt där plagg som jag inte hade använt på över ett år. Och då tänkte jag att nu ska jag träffa Sara. Så ja. nu måste jag gräva djupt i garderoben för att hitta någonting som... Så det var lite inspiration.
Mm.
Du var min inspiration för det.
Ja.
Vad tycker du?
Den är jättefin.
Bara, det är inte en svart skjorta.
Ja, men det blir ju inte fel heller.
Nej, det blir ju inte det. Men kurser, jag vurmar ju väldigt mycket för online-kurser.
Mm.
Jag tänker att den här garderobsaktiveringsgrejen skulle kanske kunna bli en online-kurs.
Ja, det tänkte jag också när vi pratar om det.
Ja.
För jag har ju kört mycket, det är ju mycket liksom digitala föreläsningar och webbinarium och så just nu, också som efterfrågas.
Ja, men då är du ju redan kittad, då är du ju klar, det är bara att köra igång. Ja, men bra, då har vi löst bestämt det.
Då har vi ett till ben att stå på.
Men vad har du liksom, vad har du för planer nu framöver då?
Ja, men jag känner nu så här, nu börjar jag ju, ja men nu har jag gjort här ja, mitt första år och lite till. Och det jag känner nu är att jag behöver så här, backa lite grann och fundera på, ja men så här, lite så här, vad vill jag göra?
Mm.
För jag känner att jag nu har varit ganska styrd av vilka förfrågningar som jag har fått.
Mm.
Att nu vill jag vara en som tar kontakt med företag och säger att jag vill jobba med er.
Mm.
Jag tänker mig det här innehållet. Att jag vill styra lite. Nu ska jag sitta liksom framme i båten och styra lite grann.
Jag ska inte vara en båt, inte en bil.
Nej, vet alla. Fast det är en roddbåt.
Det är du som ska ro.
Ja, precis.
Nej, men måste ta väldigt lång tid för dig att ta det istället.
Jag åker faktiskt alltid i tåg när jag åker någonstans.
Ja, det är ju
jättebra.
Och då
jättebra. Bor jag ändå liksom uppe i Luleå.
Ja, det, alltså jag har ju också, ja okej, 99% av gången när jag åker någonstans åker jag tåg. Och jag menar, det är långt.
Sverige är ett långt land.
Jättelångt är det. Du måste ju ta nattåg då.
Ja, tar typ jag oftast.
Nattåg som går klockan 4 på eftermiddagen.
Ja, men, och det som är så sjukt också är att tåget är ju dyrare än...
Ja, men där har vi, alltså jag jobbar kommunalt med politiken, men det där är någonting som jag känner att där skulle jag kunna ta mig upp till riksdagen för.
Ja.
För det där är trams.
Ja, så det är ju, den är liksom ganska tuff också att man, ja men måste ju lägga in det då i sina arvoden när man ska iväg och göra jobb och så.
Precis.
Men samtidigt är det också så här, jag kan ju inte liksom komma och snacka hållbart mode och så sen flyga därifrån.
Nej.
Det går ju inte. Det är både liksom varumärkes, men sen är det ju verkligen också mina värderingar. Jag drömmer ibland mardrömmar om att jag åker flyg.
Oj, kraschar du eller? Är det bara generellt att åka
Nej,
flyg?
Nej, att jag liksom åker flyg.
Och så är det någon som ser dig.
Ja, och att det liksom blir ett sånt utsläpp liksom.
Ja.
Ja, det hör jag väldigt...
Ja. Men det är tur du har nära till fjällen då.
Det har
är fint.
Mm. Mm.
Nu känner jag att när vi börjar liksom så här fladdra iväg på det här. men då, alltså jag ser fram emot det. Jag känner att du kommer att levla. För jag känner så här att jag har ju hängt med dig ganska länge. Och när jag gick in och kollade ditt följarantal, för sist jag kollade var det typ så här 8000 eller någonting. Så nu bara, pang! Vad är du på nu? Typ 26, 27?
27 000.
Ja, så att congratulations. Det går bra nu.
Ja.
Ja. Så alla in och följ at halbarasara
ja.
Instagram. Har vi några andra kanaler?
Jag finns på TikTok också.
Mm.
Och sen har jag också, det här är ju också så himla sjukt. Jag har ju tänkt att jag måste ju liksom bli med en hemsida och en blogg. Men jag har helt enkelt, jag har inte haft tid. Jag har haft så mycket jobb så jag har inte hunnit göra det.
Jag skulle rekommendera ett nyhetsbrev.
Ja, det har jag tänkt också.
Mm. Så skriv upp det på din lilla lista där också. Mm. Här, nu har du en ny produkt och så sen har du en ny kanal som du ska ta tag i. Toppen! Ja, men då är vi klara.
Nej, då är vi klara med det.
Men jag känner att vi avrundar där. Eller är det någonting du vill tillägga? Känner du så här att nu har jag en kanal. Nu här ska vi basunera ut någonting.
Nej.
Men no pressure.
Nej.
Nej, du är klar.
Ja.
Ja, vad bra. Men då säger jag tack snälla för att du var med i podden, Sara.
Nej, men tack så mycket för att jag fick vara med.
Det var kul.
Det var jättekul.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.